When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Hej allihopa och välkomna tillbaka till den här veckans avsnitt av Ståpäls. Och det är ju jag, Lukas Tärnestål och...
Ida Utterklo.
Mm.
Mm.
Sånt är det.
Det blir tid.
Ja men precis, det blir tid den här veckan. Ni kommer få det när ni ska få det.
Skräll.
Ja, det är du. Det skulle, hade ni inte räknat med.
Vilken lyx.
Mm-hmm. Nej, den här veckan är vi på banan igen.
Mm.
Det enda, vi kan väl säga det redan nu, är att nästa veckas avsnitt, vilket är ett avsnitt som du och jag ska köra tillsammans, mm, kommer bli lite uppskjutet.
Mm.
Och det är bara egentligen för att min mor kommer på besök.
Mm, och så vi kan inte träffas nu i helgen. Så.
Nej, och vi behöver sitta tillsammans och planera det. För det är ett avsnitt vi ska göra tillsammans helt enkelt.
Mm, det är ju säsongsavslutningen för den här säsongen.
Precis. Så,
och där har vi ju lite av en tradition att, ja men, i alla fall så har vi ju antingen något special typ tema som vi har haft jul förut. Mm. Eller att vi gör ett avsnitt tillsammans.
Ja. Så
och det här vill vi göra tillsammans.
Mm, det tänkte
så,
vi.
Så det kommer komma efter tredje advent.
Ja.
Så julveckan där.
Precis.
Men det kommer vi såklart lägga ut på Instagram i förväg. Så att det,
mm,
det kommer
vi göra. Det kommer.
Men det kommer antagligen också bli ett rejält avsnitt, hoppas jag.
Det tror jag nog.
Så
det får ni ju vänta på.
Mm.
Men ja, hur måste det med dig annars?
Sådär, faktiskt. Mm. Jag har inte varit på jobbet
Nej.
Varken igår eller idag.
Nej.
Igår vaknade jag med ångest.
Mm.
Bara sådär.
Ja. Ja.
Och jag är ju ärlig med dem och de, ja, så.
Mm. Ja.
Så att de, det är ju inga problem för dem överhuvudtaget, liksom så. Och sen så tänkte jag, nej men, idag vill jag åka, liksom. Alltså, för jag,
mm,
jag kickar ju den här neuroatypiska hjärnan in. Mm. När jag har börjat på någonting nu, då vill jag slutföra det.
Såklart.
Så
är det ju.
Och nu håller jag på med Gävleborgs län. Och jag skulle precis börja på Hälsingland. Och gå igenom ortnamn. Och då är jag liksom så här, ja men jag vill ju och jag vill åka liksom.
Mm.
Men i natt så fick jag något sån här konstigt... IBS-anfall, så
jasså,
magen bara blåste upp sig, jag hade ont, jag mådde illa, alltså jag kunde inte ligga på något bra sätt och jag vaknade typ en gång i halvtimmen Mm-hmm. Och ja, jag försökte sova. Och till slut så gick jag upp och tog mina sista såna här Novalucid.
Ja, just ja.
Och lite vatten. Och då kunde jag somna om. Men då var klockan typ 5.
Ja.
Och jag ska ju åka iväg. Jag går ju hemifrån 7:30.
Ja, det blir lite...
Och då är liksom, kände jag att det går inte. Alltså, nej. Och sen har jag ju haft ont i magen hela dagen idag också. Den har varit jättekonstig.
Dum.
Jag vet inte om det var någonting jag åt igår eller om det bara var ändå.
Ja, du, det vet man aldrig med magen. Det kan vara allt mellan himmel och jord. Men det var inte roligt.
Nej, men jag hoppas att det ska vara okej till imorgon. Mm. Jag ska förhoppningsvis, nu står det på Instabox att mina nya vinterskor ska komma till Instabox idag.
Jaha.
Ja, alltså jag vet inte. Men jag tog på mig, kommer du ihåg de här gråa kängorna som jag köpte för några år sedan? Ja, som var vattentäta, jag hade dem när vi magnetfiska och så. Mm. De är helt plötsligt för små.
Jaså.
Och jag pratade med min mamma om det där och hon säger, men alltså man kan ändra skostorlek.
Ja, visst kan man göra det.
Och mina andra fodrade skor har dragkedjan gått sönder på.
Aha.
Ja, då så då har jag plötsligt inga.
Nej.
Men då beställde jag på H&M på Cyber Monday ett par för halva priset. Men de har fortfarande inte kommit. Och Instabox har velat lite från idag eller imorgon. Men nu står det idag cirka 18:20. Så nu hinner de väl inte riktigt ändra sig.
Nej, det får man väl hoppas att de inte gör. Så. Det är ju snart.
Då ska jag ju kunna stå ut med den här kylan också.
Ja, fy. Jag bara, den här kylan. Ja, men var, det är väl bra med nya skor. Mm. Men resten var inte så jätteroligt. Men går tågen och så då som de ska?
Idag vet jag inte. Men igår morse var det ju en frusen växel. Så då var det ju jättemycket förseningar på morgonen, vet jag.
Ja, för jag hörde att det skulle vara massor idag också.
Jaha, ja, då så... har de väl inte fixat den då. Så jag får väl se imorgon då.
Ja, det är det jag tänker också. Så att du inte liksom... Ja, man gör ju sig... Man gör ju sig mentalt förberedd på att gå och så bara, okej. Och så får man gå hem igen. Det tycker jag är jobbigt.
Ja, det är det ju.
Men det lär väl stå, tycker jag.
Ja, jag går in på Trafikverkets hemsida och kollar hela tiden.
Så. Ja, det är så.
Det ska inte vara något problem.
Nej, det hoppas jag inte.
Men hur är det med dig idag?
Jo, lite småstressad. Men jag tror att det är för att min mamma kommer imorgon. Och jag ska försöka... jag ska spela in det här. Jag började städa igår. Men jag ska städa klart lite idag. Jag tycker alltid att det är trevligt när man ska få gäster, heter det ju. Även om det är min mor. Att städa lite och fixa. Och så att det är lite fräscht och så hemma. Så att jag ska göra det. Sen, nej men det rullar väl på. Det är som sagt väldigt kallt. Det ligger ju på några minusgrader så att säga.
Ska jag inte.
Nej, så att det har varit lite jobbigt att ta sig till och från jobbet de här dagarna. Jag har ju cyklat för jag tänker att jag orkar inte lägga massa pengar på buss. Men det har gått. Men det har varit lite kallt om kinderna och ögonen har typ så här vattnats och fryst lite i mustaschen och skägget och sådär. Men det har varit helt okej. Så att det är väl egentligen, det är väl bra. Jag hade, vi spelade ju in mitt avsnitt i söndags och idag är det onsdag. Och då hade jag ju fortfarande lite konstigt i halsen. Alltså jag kände det efter vi hade spelat in att jag var lite trött i halsen. Och sen i måndags började jag få ont igen. Så jag bara, fasen. Och sen igår hade jag ont. Men då idag så har jag tagit värktabletter på morgonen. Och då, idag har det varit helt okej. Så jag vet inte vad det är som bråkar.
Ja, men det är väl bra att det känns att det går att...
Ja, det är bara jobbigt att det inte riktigt verkar vilja släppa. Men jag får väl se om det håller i sig. Får jag ju gå till doktorn såklart och fråga om de kan kolla i min hals. Vad det är för någonting. Men nej, det är väl bra, tycker jag. Mm. Med det stora hela.
Ska ni hitta på något speciellt med din mamma när hon kommer?
Ja, det brukar bli lite så där. Vi brukar ju alltid pussla. Vi har ett pussel vi inte har hunnit färdigt med. Och sen ska vi på lördag ska vi till... Först hade vi tänkt att vi skulle till Villa Anna på afternoon tea. Men nu har de bara så här julbord och julmiddagar och såna där grejer. Så de hade inget. Så då kollade vi runt lite och så bestämde vi oss för stationen. Och där har vi ju varit en gång innan. Men det var trevligt. Så vi ska dit igen och äta afternoon tea. Och sen ska vi väl göra ett litet mini-julbord någon dag.
Jag tänkte säga, ska ni inte ha kalkon?
Nej, jag tror att det blir nog kanske lite mer juligt. Alltså någon skinka och lite sånt som vi brukar göra. Mm. Och sen vet jag att hon vill äta sushi en dag. För det brukar hon alltid vilja när hon kommer upp. Och lite sånt. Det blir väl lite gott och blandat. Vi brukar kunna hitta på grejer. Så det ska bli trevligt. Om nu tågen går som de ska.
Ja, jo.
I och med den här kylan.
Det också.
Men, och allt skit. Så att hon ska komma imorgon i alla fall. Torsdag.
Mm.
Och så åker den på måndag.
Mm.
Mm.
Kul.
Ja,
det är alltid. Ja, just det. Jag måste ju säga grattis till min mamma. Hon fyller år idag.
Ja, just
det. Vi spelar in på onsdag den 6:e. Och min mamma fyller år idag. Så grattis mamma.
Lilla mamsen, du får, om ja, nu hör hon kanske detta, men annars får du hälsa henne. Du får grattis från mig.
Hon fick sin födelsedagspresent av mig och pappa förra veckan redan, för jag kunde inte vänta.
Nej. Nej.
Så, jag vet inte om jag får säga hur gammal hon blir, så jag låter bli det.
Det kan vi lämna här, men hon förlorar i varje fall.
Mm. Och det är Finlands nationaldag idag. Ja, eller självständighetsdag kanske de säger.
Ah, det var därför. Vi har ett barn på min avdelning som har finska som modersmål. Eller hans mamma kommer från Finland. Så han har sån här, modersmålspedagog som kommer till honom en gång i veckan. Och idag gjorde de den finska flaggan. Och jag var så här, varför gör de det? Alltså så här, man kan ju göra det ändå, liksom så. Men
ja,
förstår jag.
Ja, men då vet du det.
Varför de satt och pysslade med
det? Det har jag fått lära mig. För jag hade ju en finsk klassföreståndare i högstadiet.
Så. Mm-hmm. Ja. Nej, då vet jag. Jag bara... då fick jag svar på min fundering.
Så vad säger man? Till lycka med dagen, Finland. Ha den äran, Finland. Nej, men vad säger man? Glad självständighetsdag eller? Jag vet inte, säger de nationaldag eller säger de självständighetsdag? Nu måste jag kolla.
Ja, du.
Google.
Det vet jag faktiskt inte.
Nej, men nu gick jag in på Gmail.
Ja, det var inte riktigt samma sak.
Frågan vem. Och så söker vi på 6 december. Nej, men snälla någon. 6 december, Finland. Det är Finlands självständighetsdag.
Aha.
Den dagen räknas som landets nationaldag och är flaggdag. Och det är för att de 1917 förklarade sig självständiga från Finland. Ryssland.
Jag bara, från Finland. Okej. Okay.
Ja, verkligen då. Grattis på självständighetsdagen.
Ja, det tycker jag definitivt. Det får ni fira.
Mm. Så det är... Det är en firandets dag idag. Både för Finland och för mamma, höll jag på att säga.
Ja, precis.
Mina bröder kom i söndags och hade med sig filtar och kuddar till deras nya soffa. Och en jättestor julstjärna och choklad och vad det var. Och mig, fick hon, och, mig och pappa fick hon te, chokladdoppade mandlar... polkagrisbitar, det tycker hon jättemycket om. Mm. Och så fick hon en sån här nacklampa som man kan ha när man stickar och virkar och så.
Ah, smart.
Mm.
Det blev hon väl glad för, hoppas jag.
Ja, gud ja.
Mm. Åh, lille mamsen fyller år. Så är det.
Med betoning på lilla.
Vad sa du?
Med betoning på lilla.
Ja, hon är inte lång hon.
Nej.
Det är, när jag och hon kramas, jag är 1,80. Jag vet inte exakt hur lång hon är. Men,
hon är 1,42.
Och när jag ska krama henne så måste jag böja mig långt, 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 långt ner. Och så får man en liten klapp på kinden. Det är mysigt.
Hon är decimetern kort. Nej, 1,47 är hon ju. Jag är för fan 1,57.
Ja, så hon är...
Jag tänkte att jag var 1,52 helt plötsligt.
Nej, så kort är du inte.
Nej, nej, hon är 1,47 och jag är 1,57.
Mm. Ja.
Mm.
Så är det.
Mm. Mm. Men vi ska inte prata om min och mammas längd idag.
Nej, och inte om Finland och inte om födelsedagar, tror jag inte.
Nej, nej, det blir inget sånt. Det här blir lite mer, lite dystrare.
Man säger jag så. Förstår. Men ska vi kanske hoppa in i det då, om du känner dig redo?
Ja, ja, det tycker jag.
Mm.
Ja, och ni har ju sett avsnitttiteln. Vad nu den blir, jag har inte bestämt den. Men det är, ni ser i alla fall. Att jag ska prata om en tjej som heter Maja Kowalski.
Mm.
Och jag tänker att jag drar mina källor på en gång. Och det är en del artiklar. Det är från New York Times, independent.co.uk, det är Tampa Bay Times, alltså tampabay.com, sen är det dailymail.co.uk, St. Pete Catalyst.com, det är också en tidning.
Mm-hmm.
Och sen har jag varit inne på doktorn.com, neuro.se, fas.se, läkemedelsverket.se, who.int. Och sen har jag tittat på Netflix-dokumentären Ta hand om Maja från 2023. Och sen har jag varit inne på YouTube, på Law and Crime Network och kollat på så mycket jag har hunnit av rättegången som precis avslutades.
Mm. Ja, och det sa jag, du ju förra avsnittet att det var 32 dagar.
Ja, sa du? Ja. Det har varit mycket, mycket längre än vad jag trodde. Jag skulle ha börjat titta tidigare, men jag trodde inte att det skulle hålla på så länge.
Nej, det förstår jag.
Och varje dag är ju så här 6-8 timmar.
Ja, ja, ja.
Men jag har sett ganska mycket. Så, men... ja. Så att om det är någonting jag har missat så ber jag om ursäkt. Men jag tror att jag har fått the big picture.
Ja, jag förstår. Man kan inte få med alla detaljer, även om man... Alltså, man tar ju inte med allting även om man skulle, för att det skulle ju bli jättelångt.
Ja. Men vi ska i alla fall börja med att en kvinna som heter Beata Kowalski, eller Kowalski, hon flyttade från sitt hemland Polen när hon var 16 år gammal. Och Polen var då kommunistiskt, berättar hennes man.
Mm.
Och hon flyttade till USA då. Och gick på high school i Chicago. Och sen bekostade hon själv sin utbildning på college. Och tog en sjuksköterskeexamen från Loyola University Medical Center. Och så började hon jobba.
Mm-hmm.
Och så småningom så träffar hon en brandman som heter Jack. Och de blir störtförälskade och gifter sig så småningom.
Mm.
Och de ville väldigt gärna skaffa familj, eller bilda familj, men de hade väldigt svårt att få barn. Men så till slut så föds dottern Maja 2006.
Mm.
Och Jack, han beskriver Beata som en underbar mamma. Och han liksom, hon ville att Maja skulle ha allt i världen, liksom.
Ja.
Och hon fick pianolektioner, och hon gick på polska lektioner, så att hon skulle kunna polska.
Mm.
Och hon fyllde i en sån här babybok som säkert många har någon och skrev i allting. Och hon skrev väldigt mycket dagbok själv om vad familjen gjorde, och hon fotade väldigt mycket liksom så.
Mm.
Det skulle bevaras. Och ja. Sen 2008 så föds Majas lillebror Kyle, och nu är de ju liksom komplett.
Ja, en familj.
Ja. Och, ja, nej, men de har det jättebra. Och vi ska till år 2015. Då jobbar Beata som infusionssköterska och behandlar patienter i deras hem. Alltså hon ger intravenös medicin och sånt där.
Aha, okej. Okay. Mm.
Och Jack, han gick nu i pension från brandmannayrket. Alltså man jobbar ju inte jättelänge som brandman.
Nej, det är ju inte som vanliga jobb.
Nej.
Eller alltså, det är ju ganska slitsamma jobb.
Ja, precis. Så han går i pension, och han var deputy chief på brandstationen, tror jag det var. Eller om han var chief. Oj. Han var antingen biträdande chef eller chef på brandstationen. Så ja. Och jag menar, han gick i pension nu och tänkte då kan jag spendera mer tid med barnen och så jobbar hon på liksom.
Mm.
Och de bor i ett fint hus i ett fint område i Venice i Florida. Och de har väldigt bra kontakt med grannarna och barnen lekte tillsammans. Och de hade liksom så här garden parties och du vet sådär.
Ja.
Man skulle kunna säga att de hade ett toppenliv. Alltså, inga konstigheter. Nej. Mycket sådär... de hade typ cykelparad där barnen klädde ut sig och fick så cykla och visa upp sina utklädnader. Jag menar, det var väldigt gulligt sådär. All American.
Mm. Ja. Jag kan tänka mig hur det ser ut.
Ja. Men det här var det ju inte. För varför skulle det liksom?
Nej. Vad skulle det vara bra för?
Maja började må väldigt dåligt. Hon fick väldiga smärtor i armar, ben och fötter. Och hon kände sig väldigt trött. Och hon varken kunde eller orkade röra sig som hon brukade. Mm. Och det här blev bara värre. Och de bestämmer sig för att vi måste ju söka vård.
Mm.
Och Beata trodde ju att det var någonting med Majas astma som gjorde det. Men det gick inte riktigt ihop. Och hon fick luftvägsinfektioner. Och hon hostade väldigt mycket slem. Och slemmet hade liksom väldigt konstig färg. Ja, men det var väldigt sådär...
Okej, ja.
Och hon hostade generellt väldigt mycket till den nivån att hon typ kräktes av det.
Oj, usch.
Och i den här dokumentären på Netflix så har de ju mycket videos och ljudinspelningar som Beata gjorde för att dokumentera. Och då hör man ju hur hon hostar.
Jasså, usch.
Man hör hon säger så här, Maja, be strong. Be strong, håller hon på.
Ja.
Och sen börjar Maja få svår huvudvärk, dimmig syn, ryckningar i musklerna och hon säger att det känns som att huden brinner.
Okay.
Sen börjar fötterna vridas inåt och hon kan inte kontrollera det. Och till slut kan hon inte gå. Hon kan inte lägga sin kroppsvikt på benen eller fötterna överhuvudtaget.
Men fy.
Och pappa Jack berättar att de kunde ju vakna och höra henne gråta på nätterna för att hon hade så ont. Men de är ju helt handfallna.
Ja, vad ska man göra då? Liksom?
Och Beata som sköterska och som en väldigt noggrann person, eftersom hon dokumenterade ju allt i livet väldigt noggrant och allt ska bevaras och grejer. Hon skrev ju ner allt. Hon skrev ner exakt om hon fick Alvedon, hur mycket Alvedon, alltså typ så.
Alltså, kan vara en jobbgrej också.
Ja, men jag tror att det är både och. Det är både den här att det ska journalföras, men också att hon var en väldigt sån person.
Brydde sig och ville veta.
Ja. Och nu åker de från läkare till läkare till läkare och försöker liksom ta reda på vad Maja lider av. Och de liksom refereras ju från en läkare till en annan och säger, men den här kollegan kanske kan ta reda på vad det är. Och den här kollegan kanske... Och hon som sagt var, dokumenterade ju allt. Det finns ljud, videofilmer, anteckningar. Allt finns dokumenterat. Och nu börjar Maja också få små lesioner. Alltså små sår. Som uppkommer utan att... Ja, men hon har inte gjort någonting.
Nej.
Och fortfarande hittar de ingen som kunde ge dem svar. Och i oktober 2015 var de hos en immunolog. Och en immunolog, de studerar och diagnostiserar och behandlar och förebygger sjukdomar och diagnoser kopplade till immunsystemet. Och det kan ju vara allergi, astma. Så, för hon hade ju astma.
Just ja.
Men han kan inte heller komma fram till vad det är som orsakar hennes lidande. Och hon sitter nu i rullstol, för hon kan inte gå alls.
Men gud. Och, måste vara sjukt att liksom gå från en frisk... person till
aktiv människa
inte till det här. Kunna liksom gå och hosta och ha sig.
Men de får ju fortfarande inga svar och mamma Beata sitter helt enkelt uppe på nätterna och bara söker och söker och söker på datorn. Och till slut så hittar hon en doktor som heter Kirkpatrick och de bokar en tid hos honom. Och han i liksom sin dokumentation på hur behandlingen funkar dokumenterar ju första besöket. Där han intervjuar dem och grejer och han frågar om det är okej och grejer.
Ja, just det.
Och där ställer han en del frågor om när detta började och det var 3 månader sedan. Och sen så, ja men han ställer ju en massa andra frågor också. Men sen så ber han Maja göra vissa övningar. Och bland annat så ber han henne så här, kan du lyfta din arm så högt du kan?
Mm.
Och det är liksom, hon får upp armbågen i axelhöjd, sen tar det stopp.
Okej, okay, ja.
Det gör för ont och man ser att hon kämpar hela tiden med att hålla den uppe.
Mm.
Och sen så vill han också se hur hon kan röra sina ben. Och nu har den här vridningen blivit så kraftig liksom, han kallar det här för dystoni.
Mm.
Det är när fötterna vrids inåt så tårna pekar mot varandra. Och hon kan, ja, inte räta, hon kan inte räta på fötterna.
Det finns ju de som typ föds så.
Ja, precis. Och tanken är då att han ska be henne lyfta på benen. Men hon kan inte det. Så då får hennes mamma hålla upp hennes ben. Och så säger han, kan du vifta på tårna? Och hon tar i allt vad han kan, men det händer ingenting. Okay. Det gör så ont.
Mm.
Och efter mycket liksom, ja, men, frågor, tester och grejer, då säger han att jag vet vad det här är.
Mm-hmm.
Och den här läkaren, han är expert på den här diagnosen. Så liksom, ja. Och han säger att Maja har CRPS. Och jag har tagit med lite information såklart om vad det är.
Mm-hmm.
Och CRPS, eller Complex Regional Pain Syndrome, eller Komplext Regionalt Smärtsyndrom på svenska, är ett smärttillstånd som uppträder i ett avgränsat område. Och förutom smärta så kan man få andra besvär i samma område av kroppen då. Och nästan alltid är det en extremitet, till exempel ett armar, ben. Och det kan ge intensiva och brännande eller verkande smärtor tillsammans med svullnad, ändrad hudfärg, ändrad temperatur, de kan svettas och så blir man överkänslig och sen kan man få muskelatrofi och det är alltså att muskler förtvinar och så kan man bli stel och det kan också leda till svårigheter i finmotorik samt atrofi av hår och naglar. Och det finns två typer av CRPS. Det finns typ 1 som bland annat smärta men utan någon identifierbar nervskada och det är cirka 90% som drabbas som får typ 1. Och sen CRPS 2 är med smärta men då har man en konstaterad nervskada som har liksom triggat det här.
Mhm, okej.
Okay. Och det räknas som en neurologisk sjukdom som kan uppstå efter en skada eller trauma som jag sa. Men det finns ingen liksom helt säker orsak till varför man får CRPS, men de tror att det kan bero på en överaktivitet i det autonoma nervsystemet och det leder till en störning av smärtreglering i kroppen.
Mm. Och andra det är inte som en typ av autoimmun sjukdom då.
Nej. Utan, nej, det här är signaler i kroppen som inte funkar.
Nej, jag förstår.
Och andra faktorer som kan bidra till CRPS inkluderar inflammation, hormonella förändringar, genetiska faktorer. Och ibland kan det vara långvarig överbelastning. Och sen finns det de som bara får CRPS utan någon uppenbar orsak.
Mm.
Och de säger att rökare drabbas oftare än icke-rökare. Och kvinnor drabbas 3 gånger oftare än män. Aha. Och medelåldern för de som drabbas av CRPS är 45. Men även barn kan drabbas. Och antal som drabbas är 5-26 personer på 100 000. Så det är inte super ovanligt.
Nej.
Men inte heller jättevanligt.
Nej, men precis. Det låter ju inte som det var i fall. 50 på... Ja. Ja.
Så... Ja, det var CRPS är.
Mm.
Och Dr. Kirkpatrick beskriver CRPS så här. Säg att du skär dig i handen.
Mm.
Då skickas ju smärtsignaler från din hand till hjärnan. Och så får man ont.
Mm.
Men du vet ju att om du skär dig så vet ju du att om en vecka eller två så har smärtan minskat eller helt försvunnit.
Mm, precis.
Men för en person med CRPS så intensifieras smärtan med tiden.
Jaha, okej.
Okay. Och en annan läkare som heter Dr. Chopra som jag kommer prata mer om sen. Han förklarade det som att tänk att du har ett sår och du konstant bara slår i det här såret. Mer och mer och mer. Och det gör bara ondare och ondare och ondare. Fast det här är liksom inte det. Utan du slår i din hand och smärtan bara ökar. Och ökar och ökar och ökar.
Fy. Usch.
Sen är det ju det här, de kan ju inte ens liksom smeka henne på benen, för det gör så ont.
Nej, men fy fan.
Hon vill ju inte ha skor eller långbyxor, för det gör ju ont.
Men det är ju inte så jävla konstigt, kan jag ju känna.
Nej,
måste
verkligen
göra
inte.
Skitont.
Mm.
Och man måste vara så tröttsamt.
Mm. Och sen utöver det så har hon ju sin konstanta huvudvärk. Och, alltså hon har ju ont hela tiden.
Ja. Nej, fick. Nej, det låter inte så jävla roligt.
Nej. Och Dr. Kirkpatrick, han anser att Maya har avancerad CRPS och behöver få en ganska aggressiv behandling för att få de här symptomen under kontroll. För att man kan inte bota CRPS, man kan bara göra det lättare att leva med.
Mm.
Och på hans mottagning så har han behandlat över 3000 patienter med CRPS, och då tycker man kanske att han vet vad som behövs.
Ja, vad han snackar om.
Och han säger att det som behövs är ketamin.
Mm-hmm.
Och i Sverige har ketamin narkotika klass 4, som är narkotika med medicinsk användning. Och det är sedan 2005. Och det används som allmän anestetika och för behandling av depression. Och ligger i samma undergrupp som esketamin, propofol och lustgas.
Okej, okay. Ja.
Och på grund av sina hallucinogena och dissociativa effekter så kan man använda ketamin som en missbruksdrog. Mm. Den skapar en känsla av eufori och vid högre doser en känsla av att vara frånkopplad från sin kropp.
Mm. Ja,
och de två varianterna av ketamin som används för människor i Sverige tillverkas av Abcur och Pfizer. Och många känner igen ketamin som ett hästbedövningsmedel.
Jaha, oj. Men det kan finnas ju i olika doser såklart. Men...
Ja, såklart. Ja. Det här, som jag sa, det finns ju två versioner här i Sverige som används för människor. Sen finns det ju andra märken som gör för djur.
Ja, i och för sig såklart.
Och det här är liksom ingenting han drar ur luften, utan det här har ju han använt förut.
Mm.
Och man börjar testa ge Maya låga doser av ketamin hemma. Men det hjälper inte så jättemycket. Och då föreslår Kirkpatrick en mer drastisk behandlingsmetod. Nämligen ketaminkoma.
Asså.
Och det som händer då är att man söver patienten och ger en dos av ketamin som är upp till 50 gånger starkare än normalt. Och så håller man patienten sövd i 5 dagar.
Mm-hmm.
Och den här behandlingen finns bara i Mexiko. Och den är riskfylld och dyr. Men familjen känner ändå att men vi måste ju testa.
Mm.
Och det som den här ketaminkoman ska göra då är på något vis är liksom nollställa systemet.
Aha, okej.
Okay. Så att den liksom ska stänga ner det här smartsystemet och starta upp det igen. Och så ska det vara bättre. Jag är inte läkare. Ja,
nej,
men
ja.
Det är så jag har förstått det.
Mm.
Men i november 2015 så åker de till Monterrey i Mexiko. Och Maya genomgår en ketaminkoma. Och hon har inga större komplikationer mer än att hon mår illa och sen är det väldigt så här vivid dreams. Men det är ju för att det är en sån sånt ämne.
Precis.
Men den 22 november så väcks Maya upp. Och hon mår mycket bättre efter behandlingen. Och med hjälp av fysioterapi så blir hon bara starkare och starkare.
Mm-hmm.
Men när de kommer hem sen så har de inte råd med Kirkpatricks vård. Så han rekommenderar dem till sin kollega Dr. Hanna. Och han tar emot familjens sjukförsäkring. Så han tar över rollen som vårdgivare. Och han är också liksom familjär med den här diagnosen.
Mm.
Och han ordinerar då låga doser ketamin till Maya som hon ska ta hemma.
Ja.
Och liksom, då vet de ju också att hennes mamma har liksom koll. Och, ja. Och hon kan så småningom återgå till skolan. Till en början så... Får hon ha rullstol, men sen så går hon i kryckor och så småningom så lever hon rätt så normalt liksom.
Jaha, det är ju fantastiskt det.
Ja, verkligen. Det visar ju att det här har ju gjort någonting.
Mm, verkligen.
Men det håller ju inte i sig, tyvärr.
Nej.
Och den 7 oktober 2016 så får Maya vad de kallar för ett återfall av sin CRPS. Och hon får då bland annat fruktansvärt ont i magen. Och så såklart benen. Och Jack och Biara bestämmer sig för att de måste åka till akuten med henne. Och Biara, hon är ju på jobb. Så hon, han ringer ju upp henne och, medan hon kör bil och grejer. Och så åker han in till Johns Hopkins All Children's Hospital i Petersburg, Florida. Och när han kommer dit så säger han, Maya har CRPS. Och så ger han över telefonen med Beata som kan förklara, förklara liksom. Och hon säger att hon har naltrexon och oralt ketamin, alltså antagligen tabletter, som hennes läkare ordinerat. Men det är ingen på den här akutmottagningen som ens vet vad CRPS är.
Nej men gud. Jaha.
Och innan vi fortsätter så jag är inte opartisk i det här. Bara så att alla vet om det. Och det kommer märkas på mig.
Ja, okej. Okay.
Men jag är inte opartisk, så är det bara. Nej. Det går, jag kan inte vara det.
Nej, jag förstår.
Ungefär en timme senare så kommer Beata till sjukhuset. Och hon säger om igen att Maya måste få ketamin. Men det är ingen som lyssnar. Och till slut så ger sjukhuset en låg dos av ketamin. Men det här är ju inte tillräckligt.
Nej.
Och då är det en läkare som är med i rättegången. Eller en tidigare rättegång. Som han heter Dr. Farhan Malik. Eller Malik. Och han förklarar att eftersom de inte ser någon förbättring i hennes tillstånd. När hon får lite ketamin. Så börjar man nu ifrågasätta om hon ens har CRPS. Och då har hon alltså varit på sjukhuset i typ några timmar.
Ja.
Men eftersom Maya inte får den dos av ketamin som hon behöver så börjar nu Jack och Biara diskutera om man ska plocka bort henne från sjukhuset och åka hem. Alltså skriva ut henne. Det får man ju göra.
Ja, ja, ja.
Men då får de veta att om de försöker lämna sjukhuset med Maya så kommer vakter tillkallas.
Nej, men varför då?
Ja, för att de vet ju inte om det här. Men personalen på sjukhuset har nu kontaktat CPS, alltså Child Protective Services. För de misstänker att Maya får illa.
Ja, okej.
Det är ju... ja.
Ja, jo. Det är, man bara, ni kanske kan bara lyssna en liten stund på vad det är jag försöker säga.
Men det här är ju som sagt ingenting som familjen får veta. Och ett par dagar senare så är pappa Jack hos Maya på sjukhuset. Och... ja, men deras primary nurse, hon går ut i rummet och in kommer en kvinna som han förklarar som en kvinna med långt brunt hår. Och det vi vet är att det här är Dr. Sally Smith, men enligt Jack så presenterar hon sig inte. Inte för någon av dem, utan hon tittar bara på dem och börjar ställa frågor. Och de tänker ju, ja men hon måste ju vara läkare här, så de svarar ju på alla frågor. Och hon frågar saker som, vad är det för fel på Maya? Var behandlas hon? Alltså vilken vårdgivare. Vad har hon för mediciner? Och hur kan du gå med på att hon får så här höga doser av sina mediciner? Och sådär. Och efter 10 minuter så lämnar hon rummet.
Okej.
Okay. Och Sally Smith, hon arbetar inte som läkare på sjukhuset. Utan hon ingick i deras Child Protective Team. Och är anställd på Suncoast Center. Som är ett företag som då... är anlitas av CPS och de beställer då medicinska rapporter.
Ja.
Om man misstänker att ett barn far illa. Och det här är då i Pinellas County i Florida som det här gäller.
Mm.
Så hon är alltså anställd på ett företag som gör medicinska rapporter åt CPS.
Så hon går bara in dit och bara så här...
Nej. Ja, så hon har ju tillåtelse att gå in på sjukhus. Det är ju inte att hon har smugit sig in. Men hon jobbar inte bara... på sjukhuset. Hon är inte läkare på sjukhuset.
Nej, men det är det jag menar, att det känns ju dumt. Familjen vet ju inte det.
Nej. Hon påstår ju att hon hade namnbricka och att hon såklart då har presenterat sig. Men både Jack och Maya säger att hon inte gjorde det.
Nej, det kan jag tänka mig.
Och hon menar i alla fall nu att man har gått om bevis för att diagnostisera barnmisshandel. Och enligt henne så misstänker man nu även att Beata har Munchausen syndrome by proxy.
Mm-hmm.
Och lite kort kan vi förklara att det räknas som medicinsk misshandel av barn. Och det är alltså att en förälder, om man tar Gypsy Rose till exempel, hon trodde ju att hon var så sjuk.
Precis.
Alltså föräldrarna tutar i både barnet och vårdgivare att barnet är sjukt, och de hoppar ofta mellan läkare för att inte bli påkomna. Liksom. Och de alltså hittar på sjukdomar, allvarliga sjukdomar på sina barn.
Mm, så de behöver liksom ligga inne för eller liksom få jättemycket vård för och sådär.
Och om ni inte har hört talas om Mommy Dead and Dearest eller Gypsy Rose Blanchard, så kolla upp det. Hon kommer förresten ut snart.
Ja, du skickade det till mig.
Men de menar ju att Beata har Münchhausen by proxy. Och att hon är den primära misshandlaren i familjen.
Ja. Såklart.
Efter att Sally Smith har varit inne hos Maya så kommer Mayas sköterska in i rummet och säger att Jack måste lämna sjukhuset för Maya är i statens förvar.
Jaha.
Och sjukhuset och CPS anklagar nu Beata för att ha övermedicinerat Maya och att Maya fejkar sin sjukdom.
Ja, för det är ju lätt att göra.
Mm.
När man liksom ska spela att man har jätte ont.
Ja, men precis. Och när Dr. Kirkpatrick får höra det här så tar han omedelbart kontakt med Sally Smith och förklarar Mayas diagnos och vad hon behöver för behandling. Men hon tar medvetet inte med det här i sin rapport till myndigheterna.
Nej.
Och bara en liten side info. I Pinellas County är det 2,5 gånger vanligare att barn omhändertas än i något annat county i Florida. Och den absolut vanligaste anledningen är medicinsk misshandel.
Jasså. Det låter ju också väldigt... Alltså det låter väldigt konstigt. Att det just bara är... Alltså... Ja, nej, jag vet inte.
Och innan vi fortsätter så tycker jag vi tar en liten reklampaus.
Mm.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Och det var reklamen då. Yeah. Och nu så är det så att Jack och Beata, de får inte träffa Maya. De får inte heller prata med henne i telefonen. Men Beata, hon accepterar inte detta, utan hon ringer och frågar hur Maya mår och vill visa att hon bryr sig. Jack försöker låta det vara för att inte orsaka mer friktion mellan dem och sjukhuset, och det här orsakar dålig stämning i familjen.
Mm.
Och lillebrorsan hamnar i kläm och grejer, för att de tror ju att Beata kom dit och talar om för alla läkare där hur de ska behandla och vad de ska göra. Det har gjort att de gillar inte henne, punkt.
Nej.
Och när hon håller på och ringer och frågar, har min dotter fått den här medicinen? Hur mycket har hon fått? Då menar de att, istället för att se det som att en förälder som bryr sig, så blir det så här, hon ringer bara, ska tala om för oss vad vi ska göra.
Ja.
Typ så.
Ja, och jag tänker väl att om man har en sån sjukdom som behöver viss slags vård, så har man ju som förälder, om man är en förälder som bryr sig, bäst koll.
Ja, och speciellt också eftersom hon är sjuksköterska.
Precis.
Så jag, men det är väl just därför det skär tacksam. Sig ännu mer. Mm. Och sen så ska vi ju också, i det här måste vi också tänka på att deras system är inte som vårat.
Nej, jag vet.
Det här sjukhuset är ju inte som till exempel Akademiska. Att när en läkare gör något fel så läxanmäler du dem. Och det liksom går till en annan myndighet och det är liksom så. Det här är ju vinstdrivande företag.
Ja, Ja, men precis.
Det är det det handlar om. Det måste vi ha i åtanke.
Ja.
Att det ser inte alls ut på samma sätt som det gör här.
Nej, och då... Nej, precis. Och då vill man ju inte göra... Alltså, man vill ju ha gott rykte om sig. Och...
Ja, och det ska vi också tänka med den här Sally Smith. Det centret som hon är anställd på, det är också ett vinstdrivande företag. Mm-hmm. Så de får ju in mer pengar på att göra fler rapporter till CPS.
Såklart.
Så, bara ha det i åtanke.
Mm, ja.
Men den första fasen av ett omhändertagande här då är den så kallade skyddsfasen. Och då ska en domare med hjälp av barnskyddsutredarens preliminära rapport bestämma var barnet ska placeras.
Mm-hmm.
Och den 14 oktober så hålls skyddsförhöret och båda föräldrarna är närvarande. Och där bestämmer domaren att det ska utfärdas ett kontaktförbud mellan Maja och Beata. Och Maja placeras i då CPS-förvar på sjukhuset. Och det här är en sån chock för Beata så hon svimmar ju faktiskt och ambulans får tillkallas.
Det kan jag verkligen tänka mig. Att alltså, det är en chock. Och att hon
blir... Ja, ja gud ja. Och eftersom man anser att Beata har Münchhausen by proxy och att CRPS-diagnosen är felaktig så ändras Majas behandlingsplan.
Jaha.
Och den 5 december så låter Beata sig själv då, hon säger att det är frivilligt, hon går igenom en psykologisk utredning och då fann man inget tecken på psykisk ohälsa eller psykisk sjukdom annat än den oron för Maja.
Ja.
Så hon har, enligt en psykologisk utredning så har hon inte Münchhausen by proxy eller någonting annat sånt.
Nej. Och det antar jag att de inte lyssnar på.
Nej.
Mm. Ja.
Men i alla fall då, 17 oktober, hoppar vi tillbaka lite. Det är alltså innan hon har genomgått den här psykologiska utredningen. Tre dagar efter det här beslutet så får Jack i alla fall träffa Maja. Men det är väldigt, väldigt strikt om vad han får inte fråga henne om hennes behandling eller liksom så. Utan det ska vara ganska neutralt.
Okej.
Och han ser att hon har blivit sämre. Alltså ja. Hon har ondare. Hennes dystoni har börjat komma tillbaka. Hon är väldigt ledsen och ja.
Mm. Men det är väl inte så konstigt. Hon får inte träffa sina föräldrar.
Nej. Och den här Dr. Sally Smith, hon ser det helt tvärtom. Hon ser att Maja, hon går upp i vikt och hon avvandes från mediciner. Och det här var så bra.
Okej, okay, ja.
Mm. Mm-hmm. Men till slut så får jag i alla fall Beata prata med Maja i telefon. Men som såklart med mycket strikta regler. Och så är det ju så att en sån här barnskyddsutredare då från CPS, eller socialarbetare skulle vi säga, som heter Catherine Beatty. Hon sitter ju med hela tiden. Och Maja måste ha på högtalartelefon.
Mm. Ja, det kan jag tänka mig.
Och det skär sig ganska omgående. Mellan henne och Beata. Så.
Mm.
För det är typ så här. De sitter och pratar och så säger, ja, sitter du själv eller är någon med dig? Nej, Miss Cathy är med mig. Ja, okej. Okay. Och så typ så här. Men hon frågar typ så här. Ja, hur mår du idag? Nej, men jag har ont. Ja, men har inte fått någon smärta? Stillande, jag har fått det här. Okej, okay, och det hjälpte inte. Nej. Och men hur mycket fick du då? Mamma, ursäkta, mamma. Prata om någonting annat. Prata om någonting annat.
Mm-hmm.
Och så är det ett annat samtal där man hör att hon håller på med någonting i bakgrunden. Och så säger Beata, kan du be Miss Cathy att vara lite tyst? För det är lite störande. Mamma, redirect. Prata om någonting annat. Ja, men jag vill bara säga liksom, det stör min tid med min dotter. Prata om någonting annat. Jävla kärring, ursäkta.
Ja, men vad fasen. Alltså, lägg ägg.
Och de googlar ju på den här Catherine Beatty. Och de ser att hon tidigare har gripits för barnmisshandel.
Ah.
Hon ska bland annat ha tryckt ner ett barn och lagt sitt knä på hans bröst.
Ja, 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 men det...
Men de här fallen har ju lagts ner.
Mm, ja, såklart de har.
Och Maja berättade ju senare att Catherine sa till henne att hon skulle hamna på barnhem. Och att hennes mamma var inlagd på en psykiatrisk institution. Och att hon skulle adoptera Maja.
Mm.
Man bara, så för så säger man ju till ett barn.
Ja, eller gör man? Nej.
Det har också visat sig att hon har tagit foton av Maja för att dokumentera hon ser ut och sådär. Det är väl till någon jävla rapport. Men hon har alltså gjort det här mot Majas vilja. Hon har alltså klätt av Maja så hon har typ en sport-BH och shorts och tagit kort på henne. Fast Maja har sagt nej, 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 jag vill inte.
Ja, det borde väl inte vara lagligt kan man ju tycka.
Nej, man kan ju tycka det. Men ja.
Ja.
Den 29 november så har Maja varit i statens förvar i 47 dagar och hon pratar med sin mamma i telefonen och tydligen så tyckte Catherine att Beata sa någonting som var opassande under samtalet så hon ansökte om att försöka upphäva beslutet om telefonkontakt.
Så vad är det här för några rötägg känner jag?
Sen så går ju hon igenom den här psykologiska utredningen och det. Och sen i mitten av december så håller en statuskonferens konferens, hos rätten där man ska diskutera kriterier i liksom fallet så här. Hur ser det ut? Hur ska vi gå vidare? Mm. Och det här är någonting man har löpande hela då.
Ja, precis.
Och det bestäms återigen då att de inte, Beata får inte träffa Maja. Och Maja är ju tydligen där och är väldigt ledsen och så.
Mm.
Och under mötet så frågar familjens advokat om Maja åtminstone ja men, kan få säga hej till sin familj. Och framförallt om hon kan få en kram av sin mamma.
Mm.
Och domaren säger nej.
Nej. Men. Ja.
Och det här krossar ju Beata totalt.
Mm, ja, det förstår jag verkligen.
Och hon ligger alltså inne över Thanksgiving, över sin födelsedag, över jul och nyår. Mm. Hon får bara träffa sin pappa och sin lillebror lite kort. Hon får inte träffa sin mamma.
Och det är för att hon tror att hon gör henne sjuk.
Ja, hon får ju träffa sin fysioterapeut och sin speciallärare. Och hennes speciallärare, hon vittnar ju i rättegången som var nu. Och hon försöker göra så mycket som möjligt för att hålla Majas mod uppe.
Mm.
De har varit väldigt nära liksom så. För Maja är ett väldigt begåvat barn.
Mm.
Och hon uppdaterade även Beata så mycket hon kunde på hur Maja mådde och sådär. Ja. Så hon får ju träffa några. Men just mamma får hon inte träffa.
Nej. Nej, det är... Ja.
Och den 8 januari 2017, då har hon alltså varit i statens vård i 87 dagar.
Mm.
Då ska Jack, Kyle och Beata gå på en födelsedagsfest. Men Beata mår inte så bra. Hon har migrän. Men hon säger, jag kan slå in presenten och så kan ni gå utan mig. För att jag vill vila bort min migrän.
Mm.
Och när de kommer hem sen på kvällen så är fortfarande sovrumsdörren stängd. Så de vill inte störa henne ifall hon fortfarande ligger och vilar. Så de sätter sig framför tvn och ja, men, tillbringar kvällen så. Och sen knackar det på dörren. Och då är det Beatas bror. Och han säger, jag får inte tag på Beata. Är hon hemma? Ja, men hon ligger ju och vilar, säger de. Och han tittar in i sovrummet och hon är inte där. Och då börjar de titta igenom huset och brorsan går ut i garaget. Och då beskriver Jack hur Peter, då, som han heter, skriker med ett sånt här urvrål. Han skriker Jacek, som är Jack på polska.
Mm-hmm.
Och han skriker det. Han sa liksom det gick rakt igenom en. Och han fattar ju vad som har hänt.
Mm.
Och det som har hänt är att de hittar Beata livlös i garaget där hon har hängt sig.
Nej.
Och man ringer ju 911, men det är alldeles för sent för hon är redan kall. Och de spelar upp larmsamtalet i den här dokumentären.
Ja.
Och hon har skrivit ett brev till domaren där hon berättar exakt hur hon kände när han sa nej till en kram. Och att hon... ja, men hon blev helt förstörd och allt hon ville att hennes dotter ska få komma hem.
Mm.
Och till Jack har hon skrivit att hon helt enkelt inte orkar behandlas som en brottsling längre. Och att hon inte klarar av att inte få träffa Maja. Och hon ser sin död som det enda sättet Maja kan få komma hem.
Ja, men fy. Usch. Vad hemskt.
Så hon dog ju då 43 år gammal, tror jag hon var.
Mm. Nej, men usch. Vilket var fruktansvärt.
Och kort efter Beatas bortgång så tillåts ju, Maja får ju såklart komma på mammans begravning. Hon sitter då i rullstol och sen så tillåts ju Jack att ta Maja till en specialist på Rhode Island och det är Dr. Chopra. Och han kan säga, han lät sig inte köras över när han var vittne i den här rättegången, det kan jag säga. Jävlar alltså.
Ja men det är, sådana behövs.
Och jag kommer komma lite senare till exakt vad han säger. Men de åker i alla fall till honom. Och han träffar då Maja, utvärderar och fastställer diagnosen CRPS. Och han är alltså smärtspecialist.
Alltså, okej.
Och han skickar in sin rapport till rätten och kort därefter får Jack tillbaka vårdnaden av Maja och hon får komma hem 13 januari 2017 efter 92 dagar i statens vårdnad.
Utan sin mamma.
Ja, och rätten beslutar att Maja inte får genomgå behandling med ketamin så det tar 1 år av fysioterapi innan hon går från rullstol till kryckor och ytterligare 1 år innan hon kan gå utan kryckor.
Okej. För att de inte vill att hon ska...
För att hon inte får ta ketamin.
Ja, okej. Mm-hmm. Men det har ju hon funkat ju... tidigare.
Ja, men det är ju... Ja,
ja.
Men tack vare att Beata dokumenterade precis allt som hände, alla mejl, alla samtal, allting, så har man tillräckligt för att stämma Johns Hopkins All Children's Hospital, Suncoast Center och Sally Smith. Och 4 år efter Beatas död 2021 så började de första förhandlingarna på distans, för det var ju pandemi. Och där får ju då Jack, Maja och Kyle vittna. Och i april 2022 så är teamet i slutskedet av förberedelser inför rättegång. Och den 4 april 2022 så ska man välja jurymedlemmar. Men bara 2 dagar innan så får man veta att det skjuts upp. Och det här är något som har hänt förut. Och det är helt enkelt för att man kan inte komma överens om skadestånd ska ingå som...
Den grej i själva domen.
Och den 5 april 2022 så får familjen Kowalski tid för att vädja om en rättegång. Och trots advokatteamets hårda arbete så tas fallet bort från rättegångskalendern. Och Maja som har skrivit ett uttalande till rätten tillåts inte heller att tala.
Nej. Det vet man inte.
Nej, men de tyckte inte att det var appropriate.
Nej. Man bara, det är väl hon som har drabbats av den här skiten.
Ja. Nej. Men, ja. En journalist som intresserade sig för familjens fall kollade upp sjukhuset. Och hon ser att det är inte bara familjen Kowalski som har råkat ut för det här. Utan det är ett flertal familjer som har råkat ut för typ exakt samma sak. Inte samma diagnoser på barnen, men samma sak.
Ja.
Och den som har varit ansvarig för rapporterna till CPS är ingen mindre än Dr. Sally Smith.
Vad konstigt. Vad heter det?
Mycket märkligt. Och det är, vissa av föräldrarna som, alltså någon satt ju inne i 3 månader, någon satt inne 1 år. För det fanns barnmisshandel som inte fanns.
Ja, hon måste ju vara sjuk i huvudet. Alltså den här Sally.
Jag gillar inte henne, punkt. Alltså jag behöver bara se ett foto på henne så blir jag arg. Så är det bara. Jävla kärring.
Ja.
Hon ser inte trevlig ut. Alltså överhuvudtaget.
Nej. Och sen så som hon beter sig ju inte bättre då.
Nej. Och i december 2021 så godkände man en förlikning mellan Sally Smith, Suncoast Center och familjen då. Så de är inte med i den här stora rättegången som var nu. Det var på sjukhuset. Okay. Vad kriterierna i förlikningen vet inte jag. För jag fokuserar inte på det.
Nej.
Men hon vittnar ju i den här rättegången fortfarande.
Okej.
Den 7 oktober 2022 godkände äntligen appellationsdomstolen familjens begäran att yrka på skadeståndsersättning. Och rättegångsdatum sattes på 11 september 2023. Och... då skulle det ha gått 2530 dagar sedan Maja lades in på sjukhuset.
Oj, det är några dagar. Och några år.
Ja. Den 21 september 2023 så inleddes då en 32 dagar lång rättegång mot Johns Hopkins All Children's Hospital. Mm. Och som sagt, jag har sett en del av den. Jag kollade in fram till jag ringde upp Lukas nu. har jag suttit och tittat på det här.
Ja.
Och jag har sett bland annat karaktärsvittnen som en granne. Jag har sett Jacks bror, pappa Jacks bror, alltså farbror till barnen, vittna. Och han är inte så här bara en farbror. Han har alltså varit polis, utredare för grova brott med inriktning på barnmisshandel.
Jaha.
Och han har aldrig sett några tecken på att barnen har fått illa.
Nej, och det borde han ju definitivt ha gjort.
Ja, man tycker ju det.
Ja, om man inte blir så här blind för sin egen familj, men det tycker man ju inte att man borde bli.
Nej, alltså man borde ändå se tecken liksom.
Ja, man tycker
det. Man får också se, som sagt då, Majas speciallärare som jag pratade om, hon vittnar ju. Jag har sett fysioterapeuten, eller hon är inte fysioterapeut, men hon är liksom en assistent till fysioterapeuten, så det är hon som är med på träningstillfällena.
Aha, okej.
Okay. Jag ska säga, vi har ju inte så här, här är det ju fysioterapeuten. Men ja, om du tänker så, att fysioterapeuten ger dig ett träningsschema och sen har de en som är utbildad som kommer och hjälper dig liksom.
Mm, ja, jag förstår.
Hon är supergullig, by the way. Och sen var det en annan läkare som jag missade namnet på. Och sen så var det ju bland annat då Dr. Chopra.
Ja, just ja.
Och han är ju liksom så här, han är smärtspecialist. Men sen är det så intressant för att han har inte genomgått läkarutbildningen bara en gång. Utan han är utbildad två gånger för han är indier. Så han har ju genomgått en läkarutbildning i Indien. Och sen för att kunna praktisera i USA så har han ju gått igenom den igen. Och då har han ju inte gått på något mindre än Harvard.
Oj då.
Han är ju inte vem som helst.
Nej, det låter ju inte så.
Och han berättade jag ju, gjorde ju den här rapporten som gjorde att Jack fick tillbaka vårdnaden. Och han tittade ju bland annat på om Maja led av EDS, Ehlers-Danlos syndrom, eller vad heter det?
Man har
överrörliga leder och smärta och så. Men det passade inte in. Så han fastställde ju diagnosen CRPS.
Precis.
Och han är ganska hård, eller han är hård i sitt vittnesmål och säger rakt ut, juryn måste få veta sanningen. Jag tycker de har gjort så här, alltså så. Och han, så när det var sån här cross interrogation där då sjukhusets försvar, alltså de var så här, men gjorde du det här eller anser du det här, ja eller nej? Han bara, så jag kan inte svara ja eller nej. Ja, men svarar jag eller nej? Han bara, nej, för att juryn måste ju få höra. Så.
Ja.
Men han säger i alla fall, eller han menar att sjukhuset, när de valde att ta bort ketaminet, orsakade onödigt lidande och förvärrade Majas tillstånd.
Mm.
Han förklarar också Majas behov av så hög dos ketamin. Hon fick 1000 milligram på 4 timmar. Det är väldigt högt.
Ja.
Men han berättar ju då att hon hade ju astma. Och då fick hon steroider mot astman. Och det här gjorde då att hon producerade mer av det enzymet som bryter ner ketamin. Alltså, du har ju enzymer som bryter ner mediciner du tar.
Ja, precis.
Och det här enzymet då som ökas av steroiderna är det som bryter ner ketamin. Och därför måste hon ju ta högre dos ketamin.
Ja, för att det ska bli... Ja men såklart. Ja. Det är ju ganska självklart, även för någon som inte är läkare.
Precis, och han förklarar också att WHO, eller Världshälsoorganisationen, och det här har jag dubbelkollat på deras hemsida. Han förklarar att de har en lista över essentiella läkemedel, eller en lista över nödvändiga läkemedel. Och den innehåller de läkemedel som anses vara de mest effektiva och säkra för att möta grundläggande behov i ett hälso- och sjukvårdssystem. Och ketamin finns med på den listan.
Jaså, den gör det.
Han berättar alltså att ketamin är inte beroendeframkallande.
Nej.
Du får ingen sån här abstinens.
Nej.
Ingenting sånt.
Ja, så då fanns det ju egentligen ingen oro kring att hon skulle liksom utveckla något slags beroende för det här.
Nej. Nej, för han berättar så här, säg att du får en ny höft och du får ketamin varje dag i 10 dagar. Sen ska du gå hem och du inte får ketamin. Ja, men du okej.
Ja, då är det fine liksom.
Ja.
Det är inte som att du tar liksom och drar en lina och sen Vill du ha en till?
Nej, nej, precis. Han var, ja, av det jag har sett, min absoluta favorit. Alltså.
Ja.
Han skämtade ju mycket också om det här med så här, men när en patient kommer med smärta så säger vi, ja, men vi provar att ge dem en tablett Tylenol. Och så kommer de tillbaka, ja, och så säger de, ah, den hjälpte i en kvart. Ja, men då provar vi två tabletter.
Mm.
Och typ sådär. Och han sa, ja, och alla här kommer behöva två tabletter efter mitt vittnesmål. Och så var det typ så här, jag vet inte om det var när de upprepade, de försökte ställa så här olika frågor, men det blev att det blev samma sak. Då var det så här, you need to put a dollar in the tip jar.
Ja, han verkar väldigt skön.
Ja, han var jätteskön. Men han lät sig inte köras över.
Ja, men det var ju väldigt bra. För att jag tänker att han kunde sitta och...
Ja.
Och
även idag har jag sett en annan läkare, nu kommer jag inte ihåg hans namn, han har också behandlat Maja för CRPS. Mm. Och han var också sådär, han lät sig inte köras över.
Nej.
Och det alltså... Ja.
Här i Sverige så är det alltid så här, har du testat att ta en Ipren och en Alvedon?
Mm. Har du provat att suga in luft i lungorna?
Precis, istället för Tylenol.
Ja, nej, men och jag kan säga på Dr. Chopras vittnesmål, det vart, man märkte att sjukhusets försvar blev irriterat för han började höja rösten.
Jaså?
Mm.
Ja, det är lite...
Men Dr. Chopra sa flera gånger, jag kan inte svara ja eller nej, för juryn måste få veta sanningen. Sa han flera gånger.
Och jag tänker att det, alltså, det blir jättesvårt om man bara ska svara på ja eller nej frågor.
Mm.
För det var ju lite så som när jag körde hon Taylor Shabusiness.
Mm.
han alltså försvararen där. Det var ju liksom bara så här, ja, men det var så här eller så här, eller hur?
Mm.
Och så här, ja, men och så var det så här, eller hur? Och så var man bara tvungen så här, ja, nej, ja, ja, nej. Och då blir det ju jättekonstigt, ja, om man inte kan få utveckla svaret. Det blev ju svaret. Så
för läkaren som var som jag kollade på nu, idag.
Ja.
För de var så här, ja, men har du undersökt Maja? Ja, men du har inte undersökt om hon har CPS. Nej. Men jag såg ju på henne, jag har ju läst om andras diagnoser och jag bara håller med. Ja, men du har inte testat om hon har det. Och jag kan säga att det finns inga, liksom, du kan inte ta ett blodprov och säga att du har CRPS. Det är som fibromyalgi.
Ja, det är synd. Alltså det finns liksom inget så.
Och typ så här, ja, men när, och det är en väldigt så där, ena dagen kanske hon kan spela piano och jogga och andra dagen är hon sängliggande.
Mm. Ja, ja, ja.
Och då var de så här, ah, men när hon kom med sin mamma, då säger du att hon hade så ont så du kunde inte ens kolla hennes reflexer och du kunde inte göra det här och det här. Nej, det kunde jag inte. Men när hon kom med sin pappa, då kunde du göra det. Mm-mm. Och han bara, ja, men det berodde ju på att hon hade en bättre dag. Men då antydde ju de att det var för att Beata var med och då skulle hon må sämre.
Ja, men snäll.
Så det är väldigt frustrerande och man märker att läkarna blir frustrerade.
Mm, ja, men det förstår jag.
Väldigt frustrerade.
Ja. Ja, men det är väl bra att de säger ifrån.
Ja. Sen har jag ju också sett Sally Smiths vittnesmål och... Nej, jag gillar inte den.
Du kräktes lite i munnen när du
såg
det.
Ja, men... Fruktansvärd människa. Jag tänker inte prata om henne.
Nej, okej. Okay. Vi över det.
Efter då lite drygt en månad... Så den 9 november 2023, det är alltså bara lite under en månad sedan, så presenterade juryn sitt dombeslut. Och man beslutar att Maja hållits på sjukhus mot sin vilja. Och att hon och familjen gått igenom en fruktansvärd tid och alla tilldelas skadestånd på totalt 211 miljoner dollar.
Oh, jävla.
Och sen ytterligare det så får hon 50 miljoner dollar i straffskadestånd.
Mm.
Så det är ju, de här första 211, det är ju för sveda och värk.
Ja, ja, ja.
Sen blir liksom 50 miljoner dollar är straffsumman.
Mm-hmm. Så 260
miljoner.
Ja.
Dollar.
Mm, ja, det är ju, men inte det typ någon miljard? 2 miljarder? Eller vad blir det? Eller tänker jag helt fel? Hur många nollor behöver man för att det ska bli en miljard?
Ja, frågan till mig, Lukas, det är du som har gått matte och inte jag.
Men det är inte 9 nollor.
Det är otroligt mycket pengar i alla fall.
Ja,
det är otroligt väldigt mycket pengar. Och alltså, de läser ju upp, det tog typ en halvtimme för dem att läsa exakt alla punkter. Och de fick 20 000 dollar för den punkten, 90 000 dollar för den punkten och liksom så.
Mm-hmm.
Men bland annat då så sa de också att Catherine Beedy, hon döms för misshandel av Maya under tiden hon var inlagd på sjukhus. Mm-hmm. Och det är bland annat för att hon tog de här fotorna. Att hon kramar Maya mot sin vilja. Hon satte Maya i sitt knä mot Mayas vilja. Så det är väldigt mycket sådana grejer.
Usch. Ja.
Och Sally Smiths behandling av Maya dömdes också som skadeståndsberättigat. Och det är ju inte hon som döms, utan det är ju sjukhuset som döms. Men det är hennes behandling som är fel.
Ja, okej.
Och hon är ju inte anklagad i den här rättegången. Hon har ju redan förlikat sin del. Men hennes behandling ligger ju på sjukhusets ansvar.
Ja, just ja. Så blev det ju.
Ja, och under tiden domen lästes upp så sitter ju hela familjen och grät. Och de måste ju försöka hålla det så tyst som möjligt, för man får inte skapa någon commotion.
Nej, nej.
Och hon sitter och kramar sin mammas rosband jättehårt i handen, för det har hon kvar.
Oh.
För de var ju katoliker, eller är katoliker.
Ja.
Juryn kom också fram till att sjukhusets behandling av Maya orsakat fysiska och psykiska skador. Alltså hon hatar ju, hon går inte till sjukhus längre. Hon får ju panik.
Konstigt.
Sjukhuset befinns ansvarigt på alla punkter, inklusive falskt fängslande, som de säger. Alltså, de har hållit henne.
False imprisonment.
Ja, misshandel och att avsiktligt tillfoga både Maya och hennes mamma Beata Kowalski känslomässig ångest.
Mm. Ja, fy fan.
Och här kan man ju tro att det skulle vara slut.
Mm, jo, det hade man ju kunnat tänka sig.
Men sjukhuset, de vill nu ha en retrial, alltså en ny rättegång. Och har bett domstolen att beordra intervju med jurymedlem nummer 1. Som också är juryns, vad säger man, förman, juryns ordförande.
Mm,
och det här är då enligt en motion som lämnades in den 22 november. Mm. Och en edsvuren försäkran bifogad till motionen hävdar att det förekom potentiellt skadligt och förmodligen skadligt beteende av jurymedlemmen med hans fru. För det är så här att juryn, de fick ju gå hem emellan saker på rättegången. Alltså för dagen så fick de ju gå hem.
Ja.
Det inte som på vissa fall där de får bo på hotell.
Nej.
Men advokater för sjukhuset har hävdat att ett inlägg på sociala medier av både nämndemannens fru och han själv efter rättegången är bevis på att paret hade olämpliga samtal under rättegångens gång. Alltså han får inte prata med sin fru om det här.
Nej. Inte någonting för dem vi pratar om.
Advokaterna hävdar att jurymedlemmens fru publicerade information, insikter och åsikter om fallet på flera YouTube-kanaler med början den 13 oktober. Inklusive information som hon bara kunde ha fått från sin man, menar de då. Okay. Och det här är bland annat anteckningar som skickats till domstolen från juryn. Samtidigt den 31 oktober så föreslog hon i ett inlägg på nätet att juryn inte gillade Catherine Beedy. Eller något om de vittnen som svaranden presenterade vid rättegången dagen innan. Alltså att han har väl berättat för henne, vi gillar inte den här personen. Bland annat då Kathy Beedy.
Mm-hmm. Ja.
Och att hon har publicerat det här på nätet.
Mm-hmm.
Och okay. Närmast dagligen så var jurymedlem Etts fru online i timmar. Och var väldigt engagerad i kommentarerna kring rättegången. Både i realtid, antagligen på sändningen då, och efter att rättegångsdagen hade avslutats och juryn skickats hem.
Mm.
Och i motionen så påstås det också att nämndemannens fru, eller ja, jurymedlemmens fru, deltog i rättegången personligen den 30 oktober. Alltså att hon satt där som åhörare.
Ja, precis.
Och att hon då på sociala medier känd som Jules då, publicerat saker. Och advokaterna beskriver det som demonstrativt inbäddad i kärandena. Alltså hon tar ju väldigt starkt en sida.
Ja,
Och sjukhusets advokater sa att jurymedlemmen inte uppmärksammade domstolen på att hans fru var i rättssalen. Och advokaterna anklagar också jurymedlemmen för att ha orsakat eller skapat en delad partiskhet till kärandens fördel, alltså familjens fördel. Samt att på felaktigt sätt göra research på internet om frågor i målet.
Okej, okay. Aha.
Så vi får se.
Ja, så det har inte liksom...
Det är inte bestämt än.
Nej, okej.
Okay. Det var ju bara den 22 och det var ju förra måndagen. Aha, förra måndagen måste det vara. Nej, vad var det? När var den 22?
Det vet jag inte.
Ja, det är 2 veckor sedan idag.
Ja. Så det är då de kom in med den där grejen och så ja. Får de gå igenom och titta.
Ja. Och Maja, hon säger i alla fall, hon är alltså 17 år nu. Mm. Hon säger, för första gången känner jag att jag har fått rättvisa.
Mm. Ja.
Och det här var då fallet Kowalski versus Johns Hopkins All Children's Hospital.
Mm. Ja, vad säger man? Det som jag har tänkt på hela tiden, det är mamman som tog sitt liv. Vilken tragedi.
Ja, verkligen. Alltså...
Och att hon inte kunde liksom... Jag förstår ju henne och jag förstår liksom sorg och sådär. Och ibland så kan man bara känna, kunde du inte bara väntat ett tag?
Ja, men nu, hennes advokat som var advokaten då, hon är inte med nu. Men hon sa ju att den där kramen var det som gjorde det.
Mm.
Och hon säger liksom, vi kan aldrig få den där kramen tillbaka. Liksom.
Nej, men så är det ju. Och nej, det är ju fruktansvärt att man...
Men så förstår man ju hennes hopplöshet, för hennes dotter är ju på sjukhus och blir bara sämre och sämre.
Mm.
Och hon tänker att...
inte träffa henne.
Nej. För att hon vill inte gå med på någon slags liksom överenskommelse med sjukhuset där hon erkänner att nej, men jag hittar bara på.
Nej.
Bara för att få ut henne, liksom...
Nej, men såklart, och det är ju, alltså jag tänker att hon vill ju sin dotters bästa och om de inte fick ta med henne från sjukhuset, så vad ska de göra liksom?
Mm.
Det är ju, nej jag vet inte, det kan bli så fel sånt där, när man liksom inte har någonting att gå på egentligen, för att de egentligen hade de ju ingenting som bevisade att hon gjorde så mot sin dotter egentligen.
Mm.
För att de hade ju ändå en diagnos från läkare, och att hon hade väl fått det utskrivet, antar jag väl, från läkaren, det här ketamin.
Ja, men gud. Det var ju doktor Hanna som skrev ut det.
Så jag menar, det är ju inte... Ja, och jag tänker att alla som liksom, de skulle kunna fråga folk runt omkring, att så här, har ni sett att hon har gjort någonting mot sin dotter? Alltså, jag vet inte. Mm. Känns bara som att det är liksom taget bara för att den där jävla, vad heter hon, Sally? Nej, vad sa du?
Mm.
Ja, att hon ska vara en jävla bitter, jag vet inte.
Ja, just att det är fler familjer som råkar ut för det här.
Ja.
Och den här första advokaten, hon som sa det där med kramen, hon sa att hon kallar det här för the child care industry. Just för att det är så mycket pengar i rörelse när det gäller det här. Och det är det som är så skevt med USA, med sjukhus och med allt sånt där. Det är pengadrivet.
Ja, och det är ju...
Och du kan liksom inte reagera på en felaktig vård och anmäla det. För du liksom anmäler ett stort företag.
Mm.
Istället för här, som då blir det liksom, jaha, men då är det en officiell myndighet som ska granska läkarens beteende.
Precis. Nej, jaha, nej, det är fruktansvärt.
Ja.
Så vi får väl se då helt enkelt vad det blir för någon slutgiltig dom, eller vad man nu säger.
Mm.
Så då vet man inte om de kommer få de här miljonerna.
Jag vet faktiskt inte alls hur det är tänkt nu. Om det är så här pending då tills den här motionen har granskats. Och...
Det kan det nog vara. Men det lär man väl få se på nätet, tänker jag.
Ja, jag tänker det. Så om det kommer någon uppdatering, antingen om det blir ny rättegång eller hur det blir, så kommer jag uppdatera.
Mm. Ja, men tack för det här. Det var... ja, vad säger man? Det var intressant.
Det märks ju tydligt vem sida jag står på i allt det här.
Ja, jo. Och jag känner att jag står på samma sida. Det är...
Men att det är som ingen ifall... liksom som, och just det, jag tog bilder på sms som skickades när det kom fram att Beata hade hängt sig. Då finns det sms och då står det så här: doktor nummer ett. Learned today that ketamine girl's mom committed suicide yesterday. Sorry to say my prediction was correct. Och då svarar den andra, doktor 2, oh my god, this is terrible. I know we did the right thing, but this is really fucked up. I feel bad.
Mm.
Och då säger doktor 1, I had another mother doing the same thing. We definitely did the right thing for the child.
Mm.
Det är vad de säger efter hon har tagit lite av sig.
Ah, okay.
Så de ser det ju inte som att hon var desperat och ville få hem sin dotter. De ser det som ett tecken på att hon var skyldig.
Ja, att hon...
Men så är det så jävla skevt också. Så här, ah, men jag hade en annan mamma som gjorde samma sak. Man bara, men ser inte du problemet i det?
Ja, jag tänker väl det också. Det är väl...
Ketamine alltså... girl's mom.
Ja, inte ens man ett bara... namn.
Är det äckligt? Det är fruktansvärt. Men,
för det tänker jag ju som fallet med Gypsy Rose. Där var det liksom att mamman... hittade ju på, det var ju den ena sjukdomen efter den andra, och de gick till en läkare och sen gick de till nästa läkare och de fick ju åka till Disney World och de fick ju massa alltså pengar och det var allt liksom. Och det var ju bara varningsklockor ringde ur alla håll och kanter. Men jag tänker, det här är liksom en och samma sjukdom som det har handlat om hela tiden. Mamman har en utbildning som sjuksköterska, eller vad du sa, undersköterska. Och liksom vet ju vad sin dotter behöver för att må bra.
Ja.
Hon, alltså jag tänker, hon var ju inte vanvårdad eller liksom...
De tyckte ju det.
Jo, jo, men jag tänker att hon kan ju inte ha sett. Alltså jag tänker, man kan ju gå liksom så här, ja men luktar hon mycket liksom, har hon inte duschat på länge, har hon trasiga kläder.
Nej, något sånt var det absolut inte.
Ser hon undernärd ut, alltså.
Nej, alltså jag tror att det hela startades med att hon kom in där och sa till de här på sjukhuset vad de skulle göra, och de bara ursäkta, tala inte om för mig, jag ska sköta mitt jobb. Och där där började det liksom.
Ja, det är fruktansvärt.
Mm.
Ja, nå ja. Tur att man inte lever där, så att säga.
Ja, ja.
Det är ett land med många problem.
Ja, det kan man ju säga.
Ja.
Mm.
Men ja, det var det för den här veckan, helt enkelt. Ja,
det var mitt sista egna bidrag den här säsongen.
Mm. Det har gått snoppt. Nej, det har det inte gjort. Det har gått snabbt.
Ja, det har det verkligen.
Så nu blir det ett avsnitt till, som sagt.
Mm, och det får ni hålla utkik på Instagram när det kommer.
Mm, precis.
Om ni har Instagram, vill säga. Annars får ni hålla utkik i eran, där ni lyssnar på podden, helt enkelt.
Ja, och vår Instagram är ju...
Staphals podcast.
Mm.
Så följ oss där. Och annars så, om man vill kontakta oss på något annat sätt, så går det jättebra med mail. Och det är staphalspodcast@gmail.com. Och det här skrivs i avsnittsbeskrivningen som vanligt.
Yes.
Box. Inga konstigheter.
Nej, det är bara att in och titta där och ha sig och ja.
Va?
Jag vet inte.
Jag tror Lukas börjar bli trött.
Jag är lite trött faktiskt. Men det har varit spännande. Och jag lyssnar på detta.
Mm,
det ska jag kolla på dokumentären?
Ja, det rekommenderar jag verkligen alla att göra. För det är mycket information där som jag kände. Jag kan inte ta med det, för det blir för mycket.
Jag förstår. Så, men det ska vi göra.
Mm, Jättebra, men det var ju det vi hade för den här veckan. Jag får önska en trevlig andra advent.
Mm, det får ni ha.
Och så ta hand om er. Försök att ta det lugnt ute om det är halt.
Ta hand om er, ja. Och ja, allt sånt där.
Mm, så hörs vi ju. Nej, precis. Och sen så hörs vi ju i sista avsnittet.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.